Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Nu är det lite omvända roller här, känner jag.
Vad sa du? Att det är omvända roller?
Var befinner du dig?
Ja, jag befinner mig just nu i... Ja! Vi har bytt. Jag befinner mig hemma hos min kompis Magnus i hans lägenhet. För internet har lagt ner i hela byn som jag bor i. Så att jag kunde inte liksom gå hem till en granne eller till min svägerska, utan det blev, ja, jag fick åka.
Och jag sitter i en by, har absolut inte duschat på 3 dagar. Det är smärtgränsen.
Alltså det är det du menar med att vi roller. Att nu är det du som är smutsig. Podden Filipantertant, det är avsnitt 80 och vi heter Britta och Parisa.
Ja, och det är jag som är Parisa, och varje vecka så pratar vi ju med er om det senaste inom kultur och nyheter, vare sig det är samtidsbetraktelser, den där tv-serien vi sett och diskuterat eller någonting mer åt det politiska. Allt finns här.
Och denna vecka så kommer vi prata om när jag drog igång en full utryckning med blåa ljus, och så kommer vi prata om sex.
Och så kommer jag göra en så kallad trippel av olika verk och det samtidsfenomen jag tycker att de på något sätt tangerar och punkterar. Ja, så är det.
Älskar att du kallar det verk.
Nu säger jag det bara.
Det låter så grandios. Det låter som att det står på Louvre.
Ja, det gör det nästan.
Vilket det kanske gör snart.
Det här är motsvarigheten. Var med i våran podcast. Tack för att ni lyssnar. Välkomna. Men jag är alltså i ett torp, en stuga kan man säga, och du är i en lägenhet. Men du hade lite haveri igår när vi skulle spela in.
Ja, dels hade jag internet, alltså jag hade inget internet.
Nu började sommarpodden 2020. Alltså. Så här var det ju förra sommaren. Då var ju jag, det här låter ju hemskt nu.
Men
jag var ju i Frankrike på jobb, och jag var i Italien på bröllop. Och jag var i Sicilien när jag fyllde år. Skjut mig.
Ja.
Men vi fick podden att funka.
Vi gjorde det ändå.
Och mycket kassa och wifi.
Alltså jag vill inte vara den. Det här är ju bara en parentes jämfört med det du sa. Men jag tryckte också ut ett barn genom min snippa. Inte fan gjorde vi paus med podden. Det kan man...
Det var så imponerande.
Hela den grejen kanske är anledningen till att jag som massiv magkatarr just nu. Men ja.
Just nu också, ett år senare.
Ja, det är nu det hinner ikapp mig. Jag kan köra på fälgarna ganska länge.
Okej, men du hade inget internet igår. Vad mer hände?
Nej, men sen så skulle jag ju åka till... Alltså jag tänkte att jag skulle åka till tätort. Det kanske blir bättre, för jag hade ju massa så här jobbmejl.
Tätort?
Jag började säga det. Det är kanske för internt. Alltså jag började säga det. Jag började prata om socknen och liksom tätort. Och så då tänkte jag att jag skulle söka mig till tätort för att få iväg lite filer jag var tvungen att skicka. Och då, Parisa, min goda vän, då fick jag inte bara sätta mig i bilen och köra på motorvägen, utan bilen som jag för övrigt, jag tog en bil jag inte brukar köra för att jag skulle passa på att hämta ett bord, och jag tog en pickup som ur vårt
bilstall.
En
typisk sån Steven Spielbergsk pickup. Man kör ju från en genmanipulerad dinosaurie pickup.
Ja, exakt, en sån.
En typisk sån, en Jurassic sån. Park.
Alltså, den kan användas till två grejer. Kör ifrån en genmanipulerad dinosaurie eller hämta ett bord man köpt på Blocket. Och ni får välja vilket ärende jag hade igår. Men då var det i alla fall så att bilen börjar ryka ur motorn. Och det är så här, jag tror att man kan koppla in mitt ursprung här. Därför att jag tänker inte, vänta, bilen ryker, för i helvete, det här är panik. Utan bara, det är väl inte så farligt, tänker jag. Och folk tutade på mig. Alltså det var verkligen så här, jag förstod på andra att det här var så jävla illa. Och det visade sig att de också took action på sitt eget sätt. För att det första jag gjorde när jag stannade var att jag ringde till Kalle. Ja. Som man gör när man har ett emergency. Och alltså, det jag skulle ha gjort, här är director's cut spåret nu. Med det hon skulle ha gjort är ringa 112.
Man ringer 112?
Jag ringde Kalle. Ja, eller brandkåren. Mm. Men ja, det är väl lättast med 112. Det är ett nummer vi kan. Och då så Kalle bara, aha, då fick han packa in, för han hade båda barnen. Det var ju tur att barnen inte var med i bilen, vill jag bara säga.
Vi betonar det. Men, för faktorn orosanmälan. Det var inga barn med.
Exakt, ja. Exakt. Och då så fick han packa in dem i bilen. Och sen så ringde polisen mig. För då det här är egentligen enda anledningen att prata om det här. För att det är liksom så här, åh, min missär, det är ingen mer orkar höra mig klaga om olika missöden jag har varit med om. Men det, det var så jävla mysigt. För då ringer en polismänniska, en kvinna, som bara, hej. Alltså du vet, världens tryggaste, trevligaste, som bara, har du lite problem med bilen?
Ja, men.
Och då berättar hon att folk har liksom ringt in och berättat att det sitter en person i ett brinnande fordon.
Det här är ju, det finns ju en teckning på det här. Det finns en teckning, en satirteckning med en person som sitter i ett brinnande hus och ser pratbubblan. This will be fine. Och den används ofta apropå politik i USA. Men det är alltså du, ja, fast i en bil.
Ja. Det visade sig att det var jag.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britta, har du någon Karen i dig?
Jag har säkert mer Karen än vad jag vill erkänna.
Du vet vad Karen-fenomenet innebär, alltså kvinnonamnet Karen.
Ja, men alltså vadå? Karen är väl vit kvinna, inte så sammankopplad med verkligheten.
Dels det, men också uppfylld av sina privilegier, sina rättigheter.
Ja,
man kallar det för entitled white woman, som liksom utnyttjar och rider på det här privilegiet. Och varför det är aktuellt just nu är ju för att det yttrar sig väldigt ofta i att de misstänkliggör och går på och anklagar rasifierade för olika mindre allvarliga, dumma saker. Och Karen var ju tills nyligen kvinnan som alltid bad om att få prata med folks chefer och sådär, det vet du. May I speak with the manager? liten. Och det är ju ett användbart begrepp i de här tiderna. Och det har använts till exempel om hon Amy Cooper, som vi snackade om i Central Park.
Please call the cops. Please call the cops.
I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life.
Please tell them whatever you like.
There is an African-American man in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the Ramble. Please send the cops immediately.
Så det har ju alltså blossat upp igen i och med Black Lives Matter och blivit en debatt i sig nästan, på något sätt.
Jag vill bara säga, det är ju ganska tydligt att jag i alla fall inte Karen på det sättet, eftersom jag tydligen vägrar ringa polisen.
Exakt.
Till varje pris.
Verkligen. Men de använder polisen som sin kundtjänst i princip. Och nu finns det hela Twitter- och Instagram-konton just vigda för det här. I och med att hela coronagrejen, Black Lives Matter-grejen, det är så mycket som, och Trump såklart, vad det har gett dem för känsla av rätt till allt. Hur det har gjort att Karens är över oss mer än någonsin.
I hear you have a problem with these gentlemen having a barbecue here at the lake. What's going on?
It's illegal to have a charcoal grill in the park here.
No, it's not actually. I just looked at the map. It says this is a designated barbecue area. Are you sure it's not because you don't want black people being out here?
It has nothing to do with their race.
This woman don't want to let a little girl sell some water. She calling the police on an 8-year-old little girl. You can hide all you want. The whole world gonna see you, boo.
Yeah, and illegally selling water without a permit? Yeah.
On my property.
It's not your property.
You told her to go back to her country where she's from.
You're going back to Mexico.
It's you.
Alltså ett svenskt exempel på det här var en händelse som jag såg via då Lovette Jallow, som vi ofta pratar om, alltså Action for Humanity på Instagram. Hon la upp en incident där en tjej hade gått på Liljeholmsbron. Känner du till
Katja
den här?
Fernandez heter hon. En tjej som jag känner som bor i Stockholm och har rötter från Portugal.
Ja, och Katja hade minding her business bara promenerat på Liljeholmsbron när en kvinna i medelåldern, en svensk Karen, hade insisterat på att polisen skulle gripa henne för att det hade varit ett rån tidigare där en kille hade blivit rånad av en svart man
i dreadlocks
i rastafläter.
Ja,
jag tror rasta var ordet. Men då är det som att då den här Katja hade då liknande frisyr, fast obs, väldigt viktigt, var kvinna.
Ja, och långa twists heter det också.
Exakt. Alltså det men alltså jag menar det är, alltså även om man är blind för olika frisyrer så är det ju som en alltså ganska stor skillnad på just kön. Alltså det säger så himla mycket om hur jävla klumpig den där alltså det var en klassisk dra alla över en kam.
Och rasprofilerande och jag tycker att det är värt att utsätta henne för det även om det finns en stor felmarginal. Ju.
Med kortljus på.
Kortljus då?
Ja, om han hade
så
sagt...
du skulle stoppa alla kortljus
då? Nej, då hade jag gått precis till den busshållplatsen och så ser
jag ser ut som en kvinna. Ja. Jag inte ser ut som en man.
Nej.
Jag tutte, jag... Hur jag såg hur kan det här bli?
Jag såg en kvinna vid busshållplatsen av en färgad man som har långa rastafläter. Och då sa jag, stanna här så
får jag... Du kan få förklara först.
Nej, ja, absolut. Hon får förklara. Men den där är fullt gjort.
Jag tänker så här nu.
Jag frågar bara henne, så nu måste vi anmäla henne.
Och så kan vi anmäla för att du frågar.
Men jag måste vänta, det är det de säger.
Så sa jag så här, är det en tjej som ni ser?
Nej, jag vill bara ha hennes kontakt, jag vill gå iväg. Jag vill bara ha hennes kontakt, det är ingenting annat. Jag blir stoppad av två bilen, polisen. Bilen får jag bara misstänka med en man. Med rasta. Hur kan den vara?
Nej, men så den här svenska Karen som du nämner, hon får alltså polisen att stanna mitt på bron och springa fram till Katja och anklagande bete sig som att hon är den som har rånat någon nyligen. Ja. Vilket inte alls matchar profilen, och att de går på henne som att hon faktiskt är den misstänkta, eller förövaren helt enkelt. Och att
det är ju väldigt obehagligt för henne.
Ingen på bron tydligen stannar och kollar hur läget är med henne. Vad händer här egentligen? Vilket är en del av en slags... att det finns en rimlighet för folk att det här sker, tolkar jag det som. Jag hade hajat till, stannat och ställt frågor. Men att folk bara gick förbi ser det som att de tänker... Alltså dels har vi ju en respekt för auktoriteter i Sverige. Fine. Ganska stor, överdriven nästan. Men sen också att det finns ett antagande om skuld i grunden. Och att Katja får stå där gråtande, som börjar filma och känner sig så nedvärderande behandlad av kvinna, folk runt omkring och av polisen.
Mm.
Såklart. Ja, men det är ett jättebra exempel.
Så det är alltid så här, ja men för det är liksom, jag tror fortfarande det är så viktigt att vi påminns hela tiden om att det här finns faktiskt i Sverige också. Mm. Hur lite vi vill tro på det, så är det faktiskt så folk beter sig. Och även om man inte är en sån som säger åt polisen och stannar någon som absolut inte ens i närheten av att passa in på det signalement som har getts för någon rånare, utan att man kanske faktiskt, alltså just också är en sån som bara går förbi. Och det kan ju också vara viktigt att ta till sig, att ja, men så här, fundera lite över nästa gång kanske man ser någonting, att vem är det som har skulden och behöver någon ett vittne.
Just det.
Det tycker jag är ganska bra. Alltså så här, verkar den här personen behöva ett vittne, kan jag vara den
som rättvisa för Freja. Men varför jag nämner det här alls är ju dels för att det är på tapeten och så vidare, men också för att de tre verken jag vill prata om nu, en film och två tv-serier, är på något sätt en del av The Anti-Karen. Jag kände det när jag såg de här, att det här är The Anti-Karen. De här olika kreatörerna och personerna och berättelserna handlar just om de här normerna och konventionerna kring vem rasifierade får vara och vad de får göra på något sätt. Och i vissa fall mycket mer explicit än andra. Men alla har olika drag av anti-Karen. Nu kör vi.
What are you doing?
I'm calling 911.
Please don't do that. We would never hurt anyone.
You'd like to report a murder or whatever?
We didn't murder anybody.
Yeah, stop.
You stop. Oh my God, the police aren't going to believe us. Do you know how stupid we sound?
Citizen's arrest.
Okay. What is that?
It's an arrest from a citizen.
Can you do that? Can you do that?
1, 2, 3, go!
What?
The guy just ran for it?
Jabron!
Okay, the guy's name is Jabron.
Run, Leilani!
And the girl's name's actually Leilani.
Shit!
Okay, she's running too now. She's just happens to be African-American, and he just happens to be a person of color as well. But I don't, like, think they're murderers because they're minorities. I think they're murderers because they literally just killed a guy and he's playing.
Oh, fuck.
Britta, jag hörde att du hajade till av personerna involverade i projektet här.
Ja, alltså jag blev glad av Issa Rae.
Issa Rae är ju känd från Insecure och massa andra projekt. Bara som super...
Ben, vad heter han? Kumail?
Ja, och med Kumail Nanjiani. Alltså från Silicon Valley, Kumail. Såklart. Men också Big Sick.
Det känns som att det är en jävla... plattan i mattan. En så kallad högoktanig...
Wow.
komedi... Typ, vadå? En kriskomedi.
Ja, men typ. Och det är så kul, för alla jag har tipsat om att se den här filmen, som då heter Lovebirds med de här två, de har dragit ut på det in i det sista, och så har det kommit något sms som är så här: herregud vad mycket roligare än vad jag trodde. Och det är dels för att den har någon slags oturlig romcom-aura, så Adam Sandlerig film på något sätt, men också jättelåg IMDb-rating. Så min kompis Johan skrev till mig att jag hade rätt och IMDb hade fel. Kommer leva på det i ett halvår, kan jag säga. För alla blir väl glatt överraskade. Och det handlar om är att de är ett par som har det slitigt. De blir vittnen till ett brott, säger jag lite vagt. Och sen så måste de göra allt de kan för att undvika att själva bli anklagade och gripna för det här brottet. Comedy ensues. Alltså jag älskar överlag när civila ger sig in i kriminella världen med liksom all liksom självklar humor det innebär. Och de här två med deras liksom otroliga improvisationsförmåga och något slags liksom action-komedi arv från typ Melissa McCarthy-filmerna och sådär. Den bra delen av det.
Det är två väldigt fysiska komiker som kanske tidigare, alltså hans roll i Silicon Valley är ju väldigt mycket mer så här deadpan.
Mm.
Han har ju mycket mer så här samlad typ autistisk tech-kille roll.
Vilket slöseri.
Så att det är väldigt kul att få se. Vad
vilket
sa du?
Slöseri. Och det blir otroligt fysiskt. Alltså vi pratar en enorm konspiration. Vi pratar fighting-scener med stora djur. Vi pratar olika samtidsreferenser och deras liksom rappa dialog sinsemellan är varför det här är en oväntat bra film. Så Lovebirds på Netflix.
So is it just you and your mom?
Mm-hmm.
We move around every few months.
She hides stuff, just like everybody else.
I know about your little secret. Are you threatening me?
Little Fires Everywhere är baserad på Celeste Ng's bok som du läste och inte varit fan av, som jag minns.
Nej, men jag tyckte inte, alltså så här, jag var ett fan av själva tematiken, men jag tycker inte nödvändigtvis kanske att berättelsen var, alltså den är ju väldigt så här Reese Witherspoon book club ämne, men och det menar inte jag nödvändigtvis som något dåligt eller så gjorde det. Men det som är, alltså jag förstår ju direkt vad du menar här, för att Reese Witherspoons roll i den är ju the ultimate Karen.
Ultimate Karen.
Alltså hon har ju en anställd som är en kvinna som i de har ju bytt. Det är en svart kvinna i tv-serien och i boken så är en av asiatisk
härkomst. Intressant.
Ja, alltså det, för de gjorde det för att jag tror att det är för att dels för att göra det mer liksom stora drag i USA, men också jag för mig att det var så att Kerry Washington var väldigt väldigt peppad på att göra rollen.
Just det.
Som jag har förstått.
Men låt mig då berätta om tv-serieversionen av denna. Det är alltså Amazon som det finns på nu. Det var en sån Hulu-produktion från början. Så ni som har Amazon i Sverige kan alltså se Little Fires Everywhere. Och det som du är inne på, Reese Witherspoon som iklär sig den ena rollen i den här bestsellerboken. Och Reese Witherspoon lite återanvänder den här halvt nitiska, överambitiösa hemmafru-personen ju från Big Little Lies, tycker jag. Och det är i karaktären Elena Richardson. Elena Richardson har något mer Fox Newsig aura, skulle jag säga. Hon slänger sig med begrepp som skaffa inte barn om du inte kan ta hand om dem, om fattiga människor. Hon ligger där liksom ideologiskt. Ja, och den utspelar sig under 90-talet, så det är mycket liksom telefon i bilen och sådär för den nostalgikicken. Och det här nitiska utspelar sig inte bara i att vara väldigt välplanerad med barnens skolluncher och sådär, utan även till exempel att hon schemalägger sex med sin man.
Kan man säga att det är om, för de som minns Desperate Housewives, för det var ju en väldigt så här tydlig så här suburban område där man märkte så här att det var typ minst lika viktigt att då ha regelbundet sex med sin man som att ha en perfekt klippt gräsmatta på framsidan. Och det känns som att det är lite i det universumet, i alla fall så öppnar boken med det, att det förklarar bostadsområdet som det här utspelar sig i, som heter Shaker Heights. Och jag tror att liksom i den där världen försöker Reese Witherspoon, alltså hennes prestationsångest är ju liksom, det har ju blivit, det pyser ju rök ur öronen på den karaktären i så här, hennes försök att ha liksom både ett perfekt hem och typ underbar relation med sina barn och se snygg ut och vara liksom härlig och bra på jobbet.
Det är många scener där hon väger sig och skriver upp sin vikt identisk varje dag i ett block och sådär. Kerry Washington då, skådespelerskan som vi har sett i till exempel Scandal, va? Var det många som såg henne i den lite mer såpiga serien. Hon är med här och spelar hennes motspelande, mer radikala, fria, självständiga afroamerikanska konstnärsperson som heter Mia Warren. Och Mia Warren kommer till den här perfekta stan och utmanar deras sätt att leva, och drama uppstår. Så hennes liv flätas samman mer och mer med Elinas liv och krockar på en massa olika sätt. Så det är The Ultimate Karen, som du säger. Och vi har ett Karen-ögonblick i starten redan. Det är så att Mia Warren och hennes dotter har sovit i bilen på en parkeringsplats. De är mellan hus kan man säga. Och Rees karaktär, Elina, kör förbi och ringer polisen på studs på dem. Och det finns ju såklart anledningar att göra det om man anar någon slags misär eller eventuell olycka, kan jag tänka mig. Men att ringa polisen på en svart kvinna och ett svart barn är inte odelat välment. Såklart.
Alltså istället för att först snacka med dem också.
Till exempel. Utan det är bara att vilja vara väldigt kontrollerande mot sin omgivning och att använda polisen som sin kundtjänst. Så när polisen kommer så blir Karen-grejen ännu mer tydlig. Att Kerry Washingtons karaktär Mia Warren har en rutin för hur hon ska hantera polisen som svart kvinna och påminner sin dotter, håll händerna synliga. Alltså ge inte dem anledningar att ens misstänka att du gör någonting fel och kanske dra upp ett vapen och sådär. Men jag tycker att det fanns många intressanta paralleller i historien, som det här tron att alla har samma möjligheter till exempel. Det hör vi ju även här i Sverige, men den utmanas ju starkt och blir så tydlig när Carries dotter Pearl ställs bredvid de här rika vita barnen. Men nu ska vi prata om den absoluta stjärnan i den här trippen och kanske i tv-världen just nu. Det är alltså HBO-serien I May Destroy You från och med den otroliga personen Michaela Cole. Hon hade ju en väldigt hyllad debuten med serien Chewing Gum på Netflix som var semi-biografisk. Och det är ingen nyhet för er såklart, varit med i massa andra projekt också. Men här kommer hon med 12 omskakande, oemotståndliga avsnitt som så definitivt är 2020.
How did last night end? There's so much injustice and my job is to speak the truth.
Thank you for what you're doing.
I love you too. I said it with my chest and I don't care
who I offend. Ja, alltså jag satte på den här för att jag har ändå sett hennes thumbnail på HBO och blivit intresserad. Jag har hört gott om henne i några intervjuer och sådär och vet att hon är en sån kreatör som gör allting själv. Skriver, regisserar allt. Har duster med kanaler och sådär. Så ser jag den här...
En Phoebe Waller-Bridge.
Ja, kopplingen till Fleabag finns. För det är också i London. East London.
Det ser ju superintressant ut. Alltså bara från trailern blev avspänt.
Ja, vad kul. För alltså det är verkligen så jävla angelägen och relevant serie, absolut. Men alltså hon är så självlysande. Man vill ju bara se mer och mer och mer. Hon är fysiskt fantastisk skådespelare. Hon har så närvaro och så jävla vass, rolig, snabb i käften. Och hennes karaktär i den här serien heter Arabella. Arabella är en samtida skribent. Hon är väldigt liksom medryckande personlighet, älskvärd. Men är lite vilsen och destruktiv kan man säga. Hon verkar som ett nytillskott i den litterära världen som ju tenderar att vara ganska konservativ och konventionell och ska ta sig fram där. Och det är såna här småaktiga, misstänkliggörande blickar och kommentarer. Så det är så helande på något sätt att se. Så hon har gjort ett verk kring dels olika personliga trauman men också bara erfarenheten av att vara en person 2020 på ett så otroligt nyskapande sätt. Jag måste verkligen be alla titta på det här och speciellt på ett avsnitt. Det är nämligen så att Michaela har byggt det här avsnittet och vad som är som en röd tråd genom seriens första säsong utifrån en personlig händelse, utifrån något som har hänt henne själv. Hennes karaktär Arabella vaknar efter en utekväll och har ett sår i pannan och hon tror att hon har varit med om en blackout. Hon har en deadline på ett bokutkast och sitter på kontoret och bara öser igenom det sista på sin dator. Och sen det här morgonmötet när hon ska presentera sin bok, då känner hon inte igen någonting hon har skrivit. Hon minns inte ett ord av det hon har skrivit. Resten av dagen så kommer små, små frön av minnen. Och hon blir mer och mer beslutsam att lappa ihop luckorna kring vad som har hänt henne under natten. Och det är en minnesbild som plågar henne om och om igen. Och det är att hon underifrån ser någon. Något bankar och han ser väldigt, väldigt ansträngd ut. Och det här är alltså baserat på hennes självupplevda övergrepp. Där alltså hon drogade sin drink och det visade sig att det var två män som hade utsatt henne för den här våldtäkten, övergreppet. Och det har hon då gjort liksom det mest definitiva, koncentrerade verket i år. Hon har gjort en tv-serie som jag tycker kapslar in så mycket av vad det är man tampas med nu vad gäller allt ifrån integritet och vänskap och relationer och vägval till såna här mer fruktansvärda händelser. Och det här är bara ett av 12 avsnitt. Förstår du? Ett enda avsnitt rymmer så här mycket i berättande. Mm. Så jag är ju besatt av henne nu. Så är det. Och hon pryder dessutom New York Magazines senaste nummer med texten Michaela the Destroyer. De syftar ju på att hon kommer in och raserar alla strukturer i berättande och tv-värld. Förstår du vad mäktigt? At the age of 32, Cole is in full creative control as its showrunner, director, star and writer. There is no writer's room. She is her own fuel and engine. Och textens hela tagline är How a young talent from East London went from open mic nights to making the most sublimely unsettling show of the year. Jag har gåshud, så ni måste se helt enkelt I May Destroy You. Och jag vill verkligen att ni berättar på Britta och Parisa vad ni tyckte om den upplevelsen till oss.
Jag kan ha det till läxa nästa
gång. Ja, och så tänkte jag bara säga att det finns en scen också. För den är också väldigt rolig, sa jag det? Den är otroligt rolig. Nej. Och skarp och rapp som fan verkligen. Skämttät, men de här lite mer, som du var inne på, flibägiga skämten om det tragikomiska i alla svåra, liksom, vår existens och försök att vara någonting annat än vi är. Och det finns en otrolig mens sexscen också. Som jag är väldigt spänd.
Där har vi alla varit.
Väldigt spänd på att ni ska se. Speciellt du, Britta.
Speciellt,
hon lyckas göra det på ett helt nytt sätt. Det är ju en väldigt obevakad miljö ändå. Ska man säga så? Mensex.
Verkligen.
Ja, så det var The Anti-Karen Triple.
Nu, kära lyssnare, så kommer det en grej som vi faktiskt har teasat tidigare att det skulle komma, men sen så hände diverse grejer i världen så det kändes helt enkelt inte smakfullt att prata om det, för det handlar om sex. Och det var ju typ, om jag inte minns fel, så var det först Paolo-veckan och sen var det Alexander Bard-veckan och sen var det George Floyd-veckan kanske kom först, jag vet. Men det var liksom en massa händelser som gjorde att det kändes väldigt, väldigt svårt att bara byta växel och prata om sex på liksom det sättet som vi ville göra. Så nu kommer det här och ja, det är inspelat för nästan, ja, det är över en månad sedan. Men ändå så är det ju ett ämne som typ alltid är aktuellt ändå. Så det känns inte som något dåligt att det är inspelat för över en månad
sedan. Nej, och Britta gör...
Det känns lika viktigt att prata om
Britta gör ett omskakande avslöjande i den här pratan. Jag behöver läkas genom att ni andra hör det här och väljer lag helt enkelt. Vem som är sjuk i huvudet.
Jag vet inte ens vad du pratar om. Jag har tänkt på det här. Det har legat och grott i mitt huvud ganska länge. Ända sedan jag faktiskt... som tycker jag en av de enda jag känner typ som har faktiskt kollat på Gooplab. Har du tittat på det?
Nej. Nej. Känns som att alla har åsikter om det utan att ha sett det också.
Ja, men man håller ju så långt borta satan liksom, för att det känns så
Nej, men varför? Varför tror du inte att Group Lab är för dig?
Nej, jag tror bara att jag har så mycket annat att kolla på och att jag har någon slags bild av att det är förutsägbart enligt det jag redan känner för Gwyneth Paltrows entreprenöriella gren Goop.
Ja, min nidbild av Goop är kvinnor med en sval klädstil, välfönat hår, som går runt i yoga tights hela tiden. Och när de då ska prata om sex, vilket jag upptäckte är en flik på sajten, under wellness, så finns det en flik som heter sexual health. Och jag studsar ju direkt på att det liksom ligger under wellness. Alltså kan det inte vara under fliken kåthet, kan jag tycka. Men skitsamma. Det ska vara, men du vet, att man bara ska klä allting i liksom kashmir.
Men det är också lite att klä allting i att det måste vara, jag kan bara det engelska här, beneficial för någonting. Och det är ju lite vår era av att allting måste gynna någonting annat. Att om du ligger, då blir du mer effektiv på jobbet. Att det liksom alltid är den kopplingen.
Just det, att det är prestation i det. Just det. Typ. Men sen så kom jag på liksom att det är fun health. Alltså de är mer på det än vad man tror. Och att vara i kontakt med sin sexualitet är liksom hälsa, tycker jag i alla fall. Och det är att ta ett ansvar för sitt eget välbefinnande. Jag håller faktiskt med om det. Och då, det som hände, varför jag ens var där inne och rotade, är ju för att Gwyneth Paltrow famously lanserade den här programserien som finns på Netflix med en sån där fotovägg som var blommor arrangerade som en fitta.
Mm.
Det här missade väl ingen på internet.
Speciellt inte du och jag i ett tidigare avsnitt. Nej.
Och det är ju genialt. Alltså på det sättet är hon ju ett jävla geni. Och hon lanserade ju också doftljuset This Smells Like My Vagina. Det har vi tidigare pratat i podden apropå att Erykah Badu gjorde en egen.
Men det är ditt bästa skop i år, måste jag säga.
Där har vi i alla fall då två genier som är på det med att vi kan, istället för att vårat kön är någonting som vi ens har svårt att hitta ord för. Det är omröstningar i Aftonbladet, vad vi ska kalla den. Att vi faktiskt, att det är någonting som vi faktiskt, jag vill inte säga hylla, för då låter det väl som Regina Lund, men du fattar.
Men du är ju tveklöst poddens Regina.
Ja, det är. Jag har faktiskt skrivit i min bok, min träningsbok, i avsnittet som handlar om att typ komma tillbaka efter gravidkroppen, så skriver jag så här, liksom just de exakta orden, ursäkta att jag är Regina Lund, men varför är ingen som tipsar om att få regelbundna orgasmer istället för att göra knipövningar? Alltså för det är ju samma muskler som jobbar det. Det ena är roligare.
Det ena är roligare. Alltså knipövningar är, det är något jävla straff alltså.
Ja, men varför i helvete säger ingen bara se till att du kommer ofta, så löser det sig. Alltså det är så jävla sjukt. Men i alla fall, i Goop Lab, så i avsnittet som heter The Pleasure is Ours, så träffar de en tant i lura som heter Betty Dodson. Betty Dodson är en king. En ruttig orgasmkvinna som har workshops i att komma. Alltså hon tvingar ju personalen på Goop att se sina egna kön för första gången. Vuxna kvinnor som inte har sett sina kön. Nej, de får titta i spegeln.
Man satt väl i omklädningsrummet.
Ja, du menar, hur går det till att
att det är första gången. Man satt väl i omklädningsrummet efter gympan och alla satt med liksom ett ben upp på bänken och var så här, hur går det där nere egentligen?
Allvar, gjorde
en tjej hade fått hår och vi alla var fascinerade.
Gjorde du?
Ja, men jag tror,
men är det för att du har hållit på med lagsport? För jag har märkt att det är väldigt fri, ja, men det, liksom naken stil i lagsport.
Det är därför
lagsport.
Det är så bra för tjejer, flickor, att vara med i just idrotter som är lagsport.
Absolut.
För att man ser kroppen så mycket som ett verktyg, kroppen är på din sida. Alltså det är så mycket bra som byggs där av synen på en kropp.
Och man runkar i grupp.
Tyvärr inte. Men jag menar bara att det var väl en grej som man snackade om och var lite fascinerad av. Och liksom,
jag tycker det är underbart.
Jag tror snarare att det är min Hägerstens uppväxt där varannan förälder var sociolog och liknande. Ja. Att det var det som medförde att vi var så intresserade, fascinerade.
Så en pusselbit är i alla fall Betty Dodson och Goop. En annan pusselbit är att jag lyssnade på våra vänner i The Skaver podcast som i två avsnitt efter varandra pratade om just onani och att Cassandra utnämnde sig själv till ordförande i Svenska Pullförbundet, vilket jag tyckte var så fruktansvärt. Det är ett roligt avsnitt. Men det är framförallt så lärde jag mig att det finns någonting som heter en satisfier, som tydligen alla vet vad det är, men jag gissar typ för att jag är så här i en relation, fast det är också jättekonstigt att ingen har tipsat mig om det här. Min enda ledtråd till varför jag inte vet det här är för att jag inte pratar sex med mina kompisar, framförallt inte sex med sig själv.
Men satisfiern har ju blivit lite av nästan ett meme, alltså det är på den nivån.
Att det är okay, folks... det kanske är för att jag är på internet för lite.
Det är folks ledsagare i livet, folks absoluta trygghet. Jag tror att det gjordes en slags minidokumentär också som hyllade den och framhöll den som feministisk till och med. Och då kom det lite motsvar som var så här, skulle det ha varit samma ton om det var flashlights som var...
Åh, herregud. Nej, men jag tycker, men det,
för det är
kul
intressant
att
tänka på, tycker jag. För vi är ju lite anti den tanken. Eller att man får direkt ett skav.
Jag kommer, pun intended, till det alldeles strax. Men det tycker jag ni ska lyssna på. Det skaver när de snackar om runk. Och sen en annan pusselbit. Det är ju ofta så här att jag har ämnen, du vet, som går och gror i huvudet. Och sen så hittar jag så här, just det, där pratas det om det och där pratas det om det. Och en sån till grej är Taylor Tomlinson, som är en ny person på stand-up-himlen som... ska vi säga tursamt nog släppte sin Netflix-special precis innan corona.
Ja.
När alla började titta finkamma utbudet på respektive streamingtjänster. Och Taylor Tomlinson är...
alltså folk har kommit upp i min minutgrad av streamad film och tv i veckan.
Precis, alla är i kapp. Folk är i kapp, Parisa Amiri. Och Taylor Tomlinson har då... en väldigt lyckad stand-up bit om att hon växte upp väldigt religiöst och fick lära sig att sex är en synd, du kommer till helvetet om du håller på med det. Så just därför, menar hon, är hon så otroligt förvånad över att kvinnor överhuvudtaget fejkar orgasmer.
So while my friends were having sex, I was the only one having orgasms. Yeah. I could not believe it when I found out. Oh, and my friends are like, yeah, me and Chad have had sex, but I've never, you know. And I'm like, you're going to hell and you didn't even finish?
Alltså, tänk på detta, gott folk. Ska du till helvetet utan att ens ha fått komma?
Men jag är så fascinerad. Alltså, dels så var det tjejer i min gymnasieklass, Britta. Då är man 17, va? Något sånt.
Ja.
Det framkom att en tjej som också var i en relation sedan 2 år tillbaka aldrig hade fått en orgasm. Då...
Vänta, va?
Nej,
men alltså Parisa, här... nej, men du berättar att det här är sjukt. Alltså, vet du hur många som inte har fått orgasm?
Men alltså, när vi insåg det, då började det ju viskas vidare lite på den här förfesten antagligen. Satt vi någonstans och förfestade. Och då visade det sig att vissa tjejer bara sa, nej men gud, jag, för att min kille inte ska bli osäker så brukar jag låtsas lite grann. Och ja, den tanken, det var också en myt för mig. Jag trodde inte att det pågick. Har du, nu frågar jag dig, har du fejkat?
Jag är glad att du frågar. Ja, det har jag.
Hur
många
går det till?
Gånger.
Va?
Alltså, jag är bara så otroligt bra skådis. Så jag såg det som ett tillfälle att öva.
Det här är varför du har gått på improv. Du bara, hej, är det här kursen för att lära sig fika?
Nej, men grejen är den att jag... alltså, jag, och det är ju, det känns ju också taskigt mot de tjejer som kom efter.
Osolidariskt.
Som kanske inte kom efter.
Därför att jag... Nu lyssnar ni på oss. Sluta mata upp det här jävla egot
som bara bryr sig
om sin egen njutning.
Nej, men det precis. Alltså, så här. Det är ju ett problem. Det är ju ett systerskapligt problem att på något sätt nära den där då föreställningen om att hur sex går till.
Det här är som att du berättar för mig att du är scientolog.
Nej. Men alltså Parisa, du måste ju ändå tänka på att jag har haft sex partner som det är ju också så här bara, do I even bother? Alltså förstår du, det är så här, jag vill kanske bara, alltså i vissa fall så kanske det handlar om att, jag ska inte säga skydda sig själv, men så här, jag känner mig klar. Jag vill inte ligga och skava längre. Det var inte jag, men alltså absolut, jag hade ju kunnat säga så här, vet du vad, tack, det kommer inte gå. Hej då typ.
Nej, men jag brukar det bara, nu vill jag att det här ska vara över. Alltså ibland kommer man till den punkt som du säger att man bara, det är över. The moment has passed. Då kan man liksom klappa lite på ryggen och bara, det här var supermysigt. Ha det bra. Men jag har ju däremot varit med. Jag vet inte om jag bara har levt i en bubbla liksom, men kanske bara något tillfälle som jag har varit med en person. Och det har varit så otroligt avlägset tanken på hur jag har det. En gång blir det i mitt liv.
Ja. Uh-huh.
Och jag minns att den blev väldigt stött av ens anspråket på att tycka att det är en naturlig förekomst. Att jag också liksom...
Nej, vänta. Vilket var... Jag förstod inte situationen.
Personen som... Den enda gången som jag har varit med någon som inte alls prioriterar att jag har det bra. Och jag... Uh-huh. anmärkte på att så här, halloj, det är inte ett runkobjekt det här liksom, som du interagerar med just nu.
The flashlight.
Jag är också här. Och den blev lite stött av anspråket.
Va? En kille som blev stött?
Ja. Mm. Och det här har gett mig sen dess. Så att det här också var upprinnelsen till den serien jag gjorde om våldtäktskultur. För att jag bara insåg att så här, det här är ju kvinnors sexualitet anses vara så instrumentell för mens.
Ja.
Och det är dit jag försöker komma med allt det här babblet.
100%. Och det är det som är problemet. Vad jag gör när jag fejkar orgasm, men det är ju inte bara att säga till mig själv att jag inte är värd att prioritera, utan jag säger ju också att det är så här kan man ha sex. Alltså att inte bry sig om den andra partnern tillräckligt mycket. För att det är klart att man, alltså visst, ja, jag fejkar, men det är ju såklart att du märker ju också om du vet hur det ska vara när en tjej har det bra.
Mm.
Någon som ursäkta att jag låter som Melinda Vrede nu. Jag kände att mina två senaste meningar, är det en text ur en Melinda Vrede-rap? Jag vet inte.
Alltså, men... Regina och Melinda i samma avsnitt. Det är otroligt.
Åh, herregud. Nej, men alltså, jag menar, det är klart att någon som verkligen hade koll hade märkt att det här är liksom inte, det här är inte nice för henne. Så bra skådis är jag faktiskt inte. Men så att det är ju väldigt problematiskt på alla sätt och vis. Men varför gör jag det då? Det är ju inte riktigt mitt fel, utan jag har ju en stor del av mitt liv, ja, men också typ så här, inte varit bekväm med att killar går ner på mig. Varför då? Jo, för att jag väl inte varit helt enkelt bekväm med liksom mitt eget kön i någons face. Men varför får snubbar, varför verkar de liksom ha det typ helt naturligt att slänga runt en kuk i ansiktet på en liksom hur lätt som helst, alltså knappt utan att ens hälsa först. Alltså det är ju liksom det är ju någonting där. Och det jag vill komma till då med det här snacket, en till pusselbit är våran kompis Klara Svensson har ju skrivit en bok som heter Relationsbibeln för er som vill hålla ihop länge. Klara Doktorov har skrivit, alltså det var ändå kul att jag bara, du vet, jag bara bläddrar i den här och hamnar på ett bra sexliv börjar med dig, som handlar om onani.
Mm.
Att sexlivet i din relation missar också något om du hoppar över onanin.
Mm.
Och det är exakt dit jag vill komma. Alltså, om vi inte tar ansvar för vår egen orgasm, om vi inte ser till att vi lär oss själva hur vi ska komma, hur vi tycker om att ha det när vi har sex. Vad går vi igång på? Vad blir vi kåta av? Vad känns bra? Vad känns inte bra? Om vi inte vågar kommunicera det till våran partner. Om vi inte gör det med folk vi ligger med som vi inte känner och så vidare. De enda som förlorar på det är ju vi. Nej, men för att jag känner så här, om vi ska vara strong, independent women, så tycker jag att det är så märkligt att vi att det typ är okej att vi liksom nästan lite så här rynkar på näsan åt onani. Alltså förstår du, jag tror att det som hände för mig när Nadja och Elsa och Cassandra pratade om det i Det Skaver, för de verkar ha en helt annan ingång på det. För att de är yngre än jag. Och jag tänkte på det och jag frågade en kompis som var här. Jag träffade en kompis och så sa jag till henne så här, absolut efter ett par glas vin. Så jag bara, varför snackar vi aldrig om sex? Och liksom, är det bara med mig du inte snackar med om sex? Eller är det typ med alla dina kompisar? Och hon bara, nej men det är typ generellt. Så kanske folk inte är så benägna och särskilt inte prata om så här, fan vad jag runkar skönt igår. Nej men det är ju roligt, alltså det är ju kul att skämta om det så.
Men det är nog framförallt som du säger att man inte går in på det längre när någon är i en relation. Det är någon jävla märklig gräns där. Och sen med andra kompisar, nej, är det ett jävla tjat om det hela.
Men och då tänker jag bara så här, om våran sexualitet till och med ligger i mäns händer, bokstavligt talat, hur jävla självständiga är vi ju då liksom? Om vi inte själva vet hur vi ska komma på bästa sätt och så vidare, då är det ju liksom inte så konstigt om man kanske, du vet, det dröjer lite för länge innan man säger ifrån i en situation som kanske inte känns 100% nice. Det är också att säga till sig själv, alltså på samma sätt som du vet, hur ska jag säga det här? Alltså, men, det känns som att vi genom att förneka oss själva den njutningen, den alltså absolut self-care biten i det här, det är ändå finare. Alltså du vet, man kan gå in och prata om allt det där, att det är typ beneficial, men jag håller med dig om att det finns som en slags prestationsgrej i det. Men om vi bara snackar om att det är så här, det är en jävligt, alla vi är överens om att sex är jävligt bra på alla möjliga sätt.
Alltså det är,
men
vi ju
vi
inte.
Kan inte. Nähä?
Nej. Nu kommer teoritanten här, gumman. Det är det här är för mig det här att kvinnlig sexualitet är så skamfylld. Alltså redan i gymnasiet, högstadiet. Jag kommer ihåg när det började gå och snacka om att den har legat med den, men gud. Alltså hora Madonna, det lever ju kvar.
Ja,
bara
gud,
för att vi är i någon slags medvetna kretsar. Det lever kvar, det är inpräntat i en, vi har internaliserat det här. Och sen så går steget därifrån till det här med tjejer med korta kjolar, victim blaming, allt vad det är. Bli tafsad på och bara ta det. Det är att inte ha auktoritet över sin egen kropp, mandat över vad man vill ska hända den, vad man själv vill göra med den. Och jag tror att man inte är så bra på att faktiskt granska vilka attityder vi fortfarande dras med. Och varför jag tar upp hora Madonna också är från männens blick. Att det på något sätt är inte lika hett om tjejen väldigt gärna vill ha sex och tycker om sex.
Men alltså, är det inte så? För att jag upplever ju snarare, alltså de som jag har legat med, där det visar sig att jag är liksom väldigt intresserad av själva liggandet, att det har nästan mötts med förvåning. Alltså inte dömande alls.
Nej, men det är bra.
Ja, jag menar det. Det säger ju väldigt mycket. Det säger ju det är ju sorgligt att det är så. Men det är liksom på samma sätt som killar blir så här, va? Är du intresserad av hiphop? Typ, va? Har du den skivan på vinyl som jag hade för att jag var typ retro dum i huvudet? På samma sätt, bara, va? Gillar du också sex? Man bara, gör inte alla det? Alltså jag känner lite som Taylor Tomlinson. Och det är ju deppigt för hon är ju så mycket yngre. Hon är ju liksom
25.
Mm. Och nej, det är lite samma grej fortfarande.
Kakan tog upp det också i Power Meeting podcast. För hon har jobbat väldigt mycket kring Talita, som är en av de mer centrala organisationerna kring att hjälpa kvinnor i sexhandel. Och de pratar om att de här männen, det de attraheras av och det de köper är ju makten.
Jag vill bara säga då att förutom så här självklara saker som vad det leder till i vad vi helt enkelt lär män vi har sex med om vad som är nice i sexsammanhang. Vi pratar, alltså, det är ju gärna att man pratar om samtycke i, när det gäller våldtäkt och inte, men jag menar det, just eftersom det är en värld av gråzoner så är det ganska bra tycker jag om man övar sig på i de små situationerna att ha, och jag menar därmed inte att ansvaret ligger på tjejer, jag menar bara att det kan vara ganska bra för din egen styrka i dig själv att känna vad du helt enkelt säger, det där gillar jag och det där gillar jag inte, och jag har rätt att säga det.
Och det här gäller ju också för killar som lyssnar, fast det motsatta, att vara mer lyhörd.
Ja, precis. Och ja, verkligen. Gud, jag har inte ens tänkt på killarna som lyssnar. Ja, men typ hela mitt snack riktar sig väl också jävligt mycket till alla killar som lyssnar. Alltså, liksom lär dig vad din sexpartner gillar, alltså så här, dubbelkolla och gör inte till så jävla stor grej om du typ inte riktigt kan det hon vill ha, utan se det som, det är ju världens, alltså det finns ju ingen aktivitet som är så rolig att utforska tillsammans, alltså det är inte alltså slå upp ett fucking tält, en teambuilding övning, alltså testa att typ så här hitta bästa sättet som hon kan komma på, det kommer ju vara fantastiskt. Men sen vill jag också säga en annan sak som är en downside med det här med att vi inte har kontakt med vårat sexliv och därmed inte våra underliv så bra, det är ju just, och ursäkta att jag som vanligt drar så här förlossningsgrejen helt plötsligt, men alltså att så många kvinnor går runt med förlossningsskador som inte riktigt åtgärdas. Alltså så här, ja, jag kissar på mig lite här och där. So what? Eller, oj, jag kan inte, alltså jag är lite slapp i muskulaturen och så vidare. Alltså, en anledning tror jag att varför man inte kände så här, vad fan, det här är inte ordnat, det här måste vara fixat. Bäst jag söker hjälp för det. Det är ju nog för att vi har lärt oss att, ja, men könet är inte någonting som har en given plats i samhället, om vi ska dra det på stora drag. Så det tycker jag också, alltså det har med varandra att göra. Verkligen. Om du inte känner din fitta så kanske du inte heller känner att det är rätt att den liksom mår bra alltid. Och det var det om det. Gå och stick iväg och runka nu. Lär er göra det, för i helvete.
Hör gärna av er om vad ni tänker på kring sex och eller andra grejer som vi har pratat om i det här avsnittet. Ni vet var ni hittar oss, Britta Parisa på Instagram.
Det finns saker att prata om, anar jag. Vi gör det efter det här avsnittet.
Ja.
Otroligt kul i alla fall, hörni, att vi hänger i sommar. Ja. Det känns jätteroligt. Det kommer hända mycket saker, anar jag.
Yes, hörs nästa vecka igen.
Puss!
Puss och kram. Hej hej!
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.